Winston Håkansson, jättekul att ha dig i Placera-studion igen.
Tackar så mycket, det är alltid lika roligt att komma hit och nu är det en ny studio också.
Ja, just det. Ja, men vi har moderniserat lite här.
Ja, det är alltid kul.
Ja, vi såg också senast i januari här, kom vi fram till, och då sa du att du såg en viss tveksamhet inför det här året, och det är väl lite grann det vi har sett kanske också.
Ja, alltså det är inte så självklart allting längre, utan det är verkligen inte så självklart, utan man får tänka sig för lite grann, och det är, som nu rätt länge så är det ju, ränteläget spelar ju en väldigt stor roll. När vi hade lågränteläge så var det ju ingenting som vi pratade om så mycket. Men nu har vi inte det längre. Och det är inte alldeles givet vart räntan tar vägen, i alla fall inte på kort sikt. Så att, det har väl gjort att marknaden också är lite mer noggrann med att kasta sig inte över vad som helst. Utan man räknar med lite mer ordentligt.
Marknaden hade ju räknat med lite snabbare räntesänkningar här. Hade man ju känslan av inför årsskiftet i alla fall.
Absolut. Och det är ju så att marknaden har ju varit bortskämd nu under så många år med en väldigt låg ränta. Alltså en praktiskt taget obefintlig ränta. Mm. Vilket har varit på både gott och ont skulle jag säga. Verkligen. Och nu har vi inte den tiden längre. Och jag vill inte riktigt förutspå när vi ska återgå till något slags nytt sånt här extremt lågränteläge. På kort sikt ser det inte ut som det alls ligger i korten, och det finns väl ingen centralbankschef som är särskilt sugen på att återgå till någon typ av nollränteläge. Det tror jag ingen gillade egentligen.
Men det känns ju väldigt, väldigt långt borta just nu.
Det är långt borta, och det finns ju inga bankchefer som gillar det, för jag menar, bankerna har ju faktiskt gått rätt bra nu på goda grunder, för de har ett bra räntenetto. Mm. Och äntligen så kan ju bankerna dra till sig pengar genom att offerera kunderna en bra ränta. Och på så vis få in kapital, och sen kan de placera det kapitalet till en ännu bättre ränta. Och så att på så vis har ju bankerna blivit lite av en vinnare som kategori på den här nya utvecklingen. Absolut.
Jag vet att sist vi pratade så hade du vänt också när det gällde i alla fall en del av de svenska storbankerna.
Ja, särskilt en.
Särskilt en, ja. Särskilt SCB då.
SCB har jag faktiskt varit inne i nu ett tag, och det är väl den banken som jag tycker är absolut mest intressant av de svenska bankerna. Mm. Och det kvarstår.
Mm, det kvarstår. Okay. Ja. Ser du några andra trender på marknaden just nu? Jag tänker på den här, vi pratade om det, att mycket kapital dras till de större bolagen. Vi har ju sett väldiga uppgångar i en del aktier som ASML till exempel i år.
Just det, och överhuvudtaget även när det gäller de svenska storbolagen så kan man väl säga att de har ju klarar sig ganska bra. Och det ligger också, detta hänger ju väldigt naturligt ihop med att om man befinner sig i ett relativt osäkert läge då, så blir det storbolagen som ändå är de som man är mest benägen att satsa på. Eller?
Det trygga hamnar helt enkelt.
Ja, och man säljer dem sist så att säga. Först så rensar man ut lite mer kortsiktigt spekulativa eller kortsiktiga affärsidéer som visar sig inte hålla i längden. Medan de stora etablerade företagen, de ligger man kvar med. Mm. Och jag skulle vilja säga då att vi kommer komma tillbaka till det, men alltså några av investmentbolagen är nog en ganska bra idé att ha idag. Så där har man professionellt ledarskap och innehållet är liksom ganska så säkert.
Mm. Vi går in på aktielistan helt enkelt.
Ja, vi gör det. Jag tycker vi börjar ner från och upp.
Yep.
Det är det som är roligast. Och på plats nummer 10 då så har vi faktiskt ett företag som vi just har pratat om, nämligen BlackRock. Och det är ju ett av världens största investmentbolag. Och alltså aktien är ju inte direkt billig, men sen ser det inte så hiskligt dyr heller. P-talet är 22 och avkastningen är i alla fall 2,5% ungefär. Och det får man säga, det är ganska skapligt för den typen av bolag.
Och de har en lång historik av att höja utdelning också.
De har en väldigt bra sån historik. Och så att jag, BlackRock, jag vet många vänner och bekanta som har sagt att fara också att jag har missat den här BlackRock nu igen. Mm. Och det är ju som så att när ett sånt företag är hett så står de väldigt högt. Och nu står de inte så här vansinnigt högt, utan nu tycker jag att de verkar vara i ett mellanläge. Och ja, de är med på min lista.
Mm. Det är alltså ett köpläge där eventuellt.
Ja, alltså alla de 10 bästa företagen som jag har här, de är väl alla då Alltså min filosofi är att jag har ett drygt 50-tal bolag och jag har nu plockat ut de 10 som har gått bäst. Som går bäst för närvarande kan man säga. Och,
uppåtgående trend kan man säga.
Ja, det kan man säga. Mm. Och så att på plats nummer 9 så apropå banker så där har vi då SE-banken. Mm. Och jag har dykt lite grann i räntabilitet och sånt där. Och alltså SE-banken har ju en avkastning på 5,5%. Vi har varit, och det är ju bra va? Det är, man säga. Det är dock inte lika bra som det var när vi började till det på banken. För då kostade, fick man nästan 6,5%. Mm. Men då var de ju närmast spekulativa. Men i alla fall en bit över 6. Mm. Så att, men nu bankerna stiger och man får nog vänja sig vid att när vi har det här ränteläget så får man vara nöjd med 5,5%. Mm. Och sen så är P-talet då bara 8 drygt. Och det är ju faktiskt väldigt försiktigt värderat. Alltså. Mm. Så jag tycker man har på sig både hängslen och livrem när man går in i en sån här placering. Om man går ner lite grann så då är det bara att passa på att köpa mer. Mm. Det är liksom, det kommer aldrig gå dåligt. Nej. Så att det här är, ska jag säga, det är en bra bas i en portfölj.
SEB ser fortsatt bra ut alltså?
Ja, det tycker jag. Absolut. Mm. Absolut. Och sen när vi är på SEB så har vi då deras mamma, jag vill säga. Investor.
Just det. De har gått starkt. Ligger på all time high nu va?
Och de ligger ju bra till och de har ju faktiskt varit lite så här hängt lite på sladden förut. Men de börjar komma bra nu och även där då så, där är, tyvärr är inte avkastningen så bra i Investor eller investmentbolagen överhuvudtaget, men framförallt inte Investor. Det beror ju mycket på att många har hittat Investor och kursen har gått upp. Mm. Och då faller ju aktieavkastningen.
Det är den mest ägda aktien på börsen alltså.
Ja, det är det nu.
Individuella investerare.
Mm. Och det är ju ganska goda betyg för det företaget och på goda grunder ska jag säga. De har ju dels naturligtvis då sedan länge tillbaka en fantastisk aktieportfölj av börsaktier. Men de har också rätt många intressanta onoterade företag som ger en betydande del av vinsten. Så att med Mölnlycke då i spetsen. Och om man nu inte är så väldigt beroende av avkastning så är det ju definitivt en placering att att hänga kvar vid. Mm.
Jag vet att du får ju ibland frågan så där, vad ska man köpa för aktier? Och då vet jag att du tidigare har sagt att det är Investor man ska köpa helt enkelt.
Ja, jag har fått frågor från grannar och andra vänner, så här, vad ska man köpa för någonting? Och så säger jag, ska du placera på lång sikt så ta då några av investmentbolagen. Och Investor är ju bäst. Jag brukar också påpeka att Bure brukar vara ganska bra också. Mm. Investor är väl något tryggare då kan man säga. Det är lite mer spekulativt men de har ju några väldigt intressanta placeringar. De är inte med just på denna lista just nu men jag äger dem ju förstås. Ja, sen har vi ett annat företag som jag vet inte om vi har pratat om dem. Scandinavian Astor Group, har vi haft dem uppe?
Ja, vi har haft dem kort uppe tror jag.
Bara så här lite hastigt ja. Mm, Scandinavian Astor Group är ju då, skulle jag säga då, en, alltså försiktighet efterlyses. Ja. Jag köpte de här aktierna på runt 3,5 och de står i 16 nu va? Så att jag bara varnar då för att de har gått upp en del. Mm. Men
det är inget för änkor och faderslösa.
Nej, men det är både för Winston, för det här är min största position.
Alltså det är det? Ja. Ja. Det är den här kraftiga uppgången då som
så
har
gjort. Att ja, jag har köpt på, men nu har jag inte köpt på ett tag, men vad de sysslar med det är försvarsmateriel och industrikomponenter. Och de dök upp, vad som fick mig, så min radar att upptäcka dem, det var att de sysslar med radar. Mm. Och de sysslar med att förstöra radarapparater. Mm. Så att fartyg som närmar sig någon ö man vill erövra, då skjuter man sönder radarn. Mm. Fritt översatt.
Mm. Ja, praktiskt.
Man stör ut radarn helt enkelt. Just det. Så att de som sitter och ska försvara sig, de ser inte var båtarna är någonstans eller flygplanen. Mm. Det är en helt extremt bra uppfinning. Alltså. De har många andra roliga uppfinningar. Och så att det där bolaget kommer att... nu har de varit inne i en liten konsolideringsfas. Men de är ju fortfarande på väg upp så att säga. Och jag tror ju att detta är ett mycket spännande företag. Men siffrorna är ju naturligtvis då inte så spännande. De ger ingen utdelning förstås och de har ett P-tal som är närmast hysteriskt dåligt. Så att det är liksom siffrorna, man får inget stöd där, man får titta på det organiska sättet, vad håller de på med. Och...
Mm. Men fortfarande bara ett börsvärde på 500 miljoner ungefär.
Ja.
Så att det är inte jättehögt.
Nej, du kan slänga in några veckopengar där.
Mm. Ja, vi får se.
Jo, nej men det är faktiskt, men alltså där skulle jag till verkligen liksom tillägga att lägg det innehavet längst ner i portföljen. För att de åker upp och ner som 17 alltså. Och köp inte mer än försiktigt, och sen så går de ner, kan man köpa lite mer möjligtvis. Och för att på lite längre sikt så kommer det här att bli ett oerhört intressant företag.
Intressant.
Ja, det här är verkligen...
Det är genom försvarssektorn då, som ju har varit väldigt, väldigt het de senaste månaderna.
Ja, den har ju varit extremt
månaderna.
Het. Om man tittar på försvarssektorn överhuvudtaget så ja, man, det är bara att se på vår egen ekonomi. Vi fyrdubblar våra försvarsutgifter på ett par år. Va? Det är rätt mycket pengar.
Ja, verkligen.
Och det är bara ett litet land av alla som ska med i den här sängen. Och alla har vi hjälpt Ukraina, och alla har vi nu ebb i försvarsbeståndet och måste fylla på. Så att, jag har fler försvarsindustriaktier kan jag säga.
Mm. Spännande. Får se vad det blir för något. Jag kan gissa ett av dem garanterat i alla fall.
Ja, alltså jag har Saab, men de är inte med på listan idag.
De är inte med på listan, okej.
Okay. Nej, för jag tyckte de kanske var lite dyrare, men allting är relativt. Men nu har jag plockat ut de som har gått bäst av de 10. De 10 som har gått bäst av de 50 jag har. Så att då är inte Saab med just nu, men det är bara för att 10 är 10 så att säga. Utan nästa företag på listan, det är JP Morgan.
Ja, just det. Storbanken.
Storbanken i New York. De har varit med förut. Och man kan säga att för att vara storbank så och det är en av världens största, alltså man säger, affärsdrivande banker som sysslar med verkligen med investment banking. Då är JP Morgan absolut störst. Och de är värderade till 11,5 gånger vinsten, och det är, tycker jag faktiskt är rätt okej. Okay. Mm. Eller det är mycket okej.
Okay. Ja,
det
låter väldigt okej.
Okay. Och samtidigt då som avkastning i alla fall är en bit över 2%, 2,18 för exakt. Och det är, alltså de har varit lite i bakvatten här nu under kanske ett halvår eller sådär. Men jag har sett hur de har nu sagt det börjat komma igen. Så att jag har ökat på kan jag säga.
Okej. Okay. Mm. Aktien är upp drygt 10% i år.
Ja. Och så det är, då är vi med i matchen.
Mm, intressant.
Jag har tittat rätt mycket på Novo Nordisk. Det hette ju att de skulle fått en ny konkurrent. Jag tror inte så mycket på det. Novo Nordisk är inte med. Alltså jag har Novo Nordisk i en av mina större placeringar. Men den är inte med på den här listan.
Nej.
Utan det här handlar bara om de som har gått bra just nu. Och utan nästa förslag är då Coloplast.
Okej, okay, en annan dansk.
En annan dansk, och dessutom då ett mycket stort företag. Fantastisk marknadsställning har de. Jag tror jag sagt det här förut, att om man hamnar på sjukhus och tittar på utrustningar så kommer väldigt mycket av det från Coloplast. Alltså, de är enorma på att leverera. Och så att detta företag som har funnits mycket, mycket länge. Jag kommer ihåg dem från min barndom. Alltså de har funnits hur länge som helst.
Och den har gått väldigt, väldigt starkt i år, upp 25%.
Ja, de har ju det. Så att, det är därför som de har fått komma med på listan här.
Mm.
Ett annat företag som också hela tiden upprepar, det här är, ska jag säga, Carl, det här är en av våra återkommande ladies. Som dyker upp jämnt och sant alltså. Och aldrig sviker, men kanske då åker ner en bit. Va? Men, och det är Münchner Rückversicherung.
Ja, den är stark ju.
Alltså det är helt otroligt vad det företaget är välskött. Alltså.
Mm, jo, det är det. En bra balansräkning, bra
om
ledning.
Om jag skulle lägga näsan i vädret så skulle jag ta med mig Münchner Rück.
Ja.
det är... det är faktiskt en otroligt välskött företag.
Mm.
Avkastningen är ju inte så här vansinnigt bra, det är 2,6%. Men sen så är P-talet inte så här avskräckande heller, och det är märkvärdigt nog. Jag tittar ju på flera återförsäkringsbolag och just nu är det bara det här som vi har med, men de ligger alla på en 11-12 i P-tal alltså. Så att De allt ifrån AXA och vad heter de?
Allians.
Allians förstås och det schweiziska
Zürich.
Swiss Re.
Swiss Re, okej.
Okay. Ja, mm. Swiss Re tittar på rätt mycket. Men de är dyra alltså. Men de är jäkligt bra.
Mm.
De är inte med på den här listan. Men München Rück ska man ha med i en lång portfölj och bara njuta
av. Äga. Hur länge har du ägt den då?
Ja, jag har haft det där rätt så många år. Mm. Och då har jag köpt till faktiskt.
Mm.
Han har aldrig sålt.
Du har aldrig sålt, nej.
Nej.
Mm.
Jag tror inte man ska sälja dem.
Nej, det är inte sant.
En annan aktie som vi har pratat om förut, så jag tänkte bara skulle kommentera, för de är på väg upp, men de är inte med på listan. Men det är den här lilla italienska favoriten, Banca Monte dei Paschi di Siena.
Ja, världens äldsta bank.
Världens äldsta bank. Men nu är det också så att de var ute i problem och hade en rekonstruktion och det var jävligt dyr. Jag förlorade mycket pengar på det, men det var ju bara att svettas ut.
Mm.
Nu är de på väg upp igen och vad som nu har hänt är att de har återupptagit utdelning.
Oj, oj. Mm.
Ja.
Ja, det var kul.
Då är det ett annat ljud i skälla. Så jag tänkte, de är med som en extra notering. De är inte med på de här 10, men det är en extra, jag var tvungen att påpeka detta eftersom vi har pratat om dem förut. Och de har faktiskt en avkastning på 6,3%. Det får man säga, det är bra.
Ja, verkligen.
Men det är klart att en sån bank som ju ändå har ett ganska riskabelt förflutet kan man säga. Där måste man då begära en rätt så bra avkastning för att man ska liksom ta med dem.
Mm.
Och vi har ju varit med dem utan avkastning. Och varför jag såg att det var ju så bra siffror.
Just det.
Efter att de har gjort sin rekonstruktion. Va?
Mm.
Alltså låg på ett P-tal på 1.
Oj. Ja.
Ett tag.
Det är inte så farligt.
Nej.
Nu är det 2,4.
Ja, det är liksom, det är fortfarande ett lågt P-tal. Och alltså de där siffrorna, jag har lite svårt att tro på dem helt och hållet. Men det beror lite på hur man räknar förstås.
Säkert. Jag har tänkt på det senaste året här. Så har ju, om man kollar på vinnaraktierna i Europa, så finns det ju en hel del italienska banker faktiskt.
Absolut.
Särskilt Intesa, San Paolo.
Som är lite större, mycket större förstås.
Den största banken,
det här är en liten bank egentligen.
Ja, just det.
Sena. Men Intesa är ju stort och de är väl störst nu, Intesa.
Intesa är störst, ja, precis.
Ja. Mm. De har ju köpt på sig, de har ju rätt många banker i sin portfölj så att säga. Ja, detta var detta. Sen så har vi då ett annat företag som vi har pratat om förut och det är Bure Equity.
Just det. Mm.
De har också börjat hämta sig nu. Utdelningen är dålig som 17. 0,75%, det är nästan oanständigt lågt. Men däremot så är P-talet väldigt lågt också. Men det är bara 5,2. Det är faktiskt det är rätt så okej, måste man säga. Det är nästan oroväckande bra.
Just det.
Men den aktien har faktiskt, jag har haft det rätt länge och den har ju tagit sig riktigt bra här nu under ett tag.
Tigersköld.
Absolut, Patrik Tigersköld.
Mm.
Som då, och hans pappa var ju med och startade det här företaget. Dag Tigersköld, jag känner honom ganska väl.
Mm.
Och nej, men det är ett mycket välskött företag alltså. Verkligen. Mm. Ja, och sen har vi då Saab är inte med på listan just nu, men de ligger högt ändå och varför de inte är med på listan är för att de har stuckit iväg så jäkla mycket alltså. Mm. Så jag tycker att vi
skippar dem. 40% upp i år, va?
Ja, men alltså, de har gått upp så mycket så att nu tar vi paus alltså. Jag säljer inte.
Nej.
Men vi tar lite paus nu. Jag vill inte rekommendera nya köp just på den här nivån alltså. Det är möjligt att jag har fel. Men alltså som krigsutvecklingen ser ut nu så kommer ju internationell försvarsindustri att ha ganska bra orderböcker under rätt lång tid.
10 år säkert minst.
Många år alltså. Mm. Många år.
Mm.
Och så att jag tror inte man ska bli avskräckt av det. Men man kan ju göra paus då. Nästa gång vi ses kanske de har trädat ner lite.
Tagit sig in igen.
Då tar vi upp dem igen.
Mm.
Men sälj inte för guds skull.
Och man får säga det att man har ju lite Saab om man äger Investor också.
Som väldigt, absolut.
Som väldigt många äger.
Ganska många, ja. Mm. Det är sant, verkligen. Nej, men Investor är alltid bra. Och sen så har vi ett lite överraskande företag som har gått väldigt bra här, och jag tittar på dem väldigt noga och jag känner mig lite osäker på att säga. Och det är EQT.
Okej, riskkapitaljätten får man kalla det.
De har ju gått upp någonting otroligt bra alltså.
Just det.
Och jag har ju haft dem och jag har faktiskt sålt. Men de har stigit så att man har inte märkt att det har sålts, utan värdestegningen har kompenserat för det. Siffrorna ser väl inte så här värst bra ut alltså. Det är en avkastning på 1% i stort sett. Och ett P-tal på, hör och häpna, 278.
Mm. Det låter högt.
Det låter otroligt högt alltså. Så att det här är den aktien som går bäst i min portfölj just nu. Upp 19% på en månad. Och upp 38% på 3 månader. Ja, jag har missbedömt dem lite grann får jag säga. För alltså den här resan från 200 till 300, den har ju gått på ett kick liksom.
Mm, verkligen.
Och så att jag har sålt tidigare, men nu har jag inte sålt på länge. Men så att jag har, det här är inte så stor position hos mig. Men de har ju stigit någonting enormt. Och så att de är på plats nummer 1.
Okej, okay. Så EQT alltså på plats nummer 1. Mm.
Vad sa du?
EQT på plats nummer 1 alltså.
EQT på plats nummer 1. Och för att de har liksom... Ja, jag har ju liksom en liten formel då för hur jag beräknar det här. Och det går ju till som så att jag har en drygt 50-tal aktier. Och sen följer jag dem precis enligt Avanza faktiskt. Så har jag då en liten uppställning. Och ser precis hur de går. Och... det finns alltså ingen av mina aktier, mina drygt 50 aktier, som har gått så bra som EQT har gjort under den här perioden. Alltså.
Mm.
Och jag har nu lärt mig det att man köper aktier som går upp och så säljer man aktier som går ner.
Ja, men det är väl det man ska göra precis.
Ja, men det är väldigt lätt att säga det. Det är inte lika lätt att göra det.
Nej, så är det. Så, är det.
Så att man ska nog öka på lite grann EQT trots allt. För de har en sån genuint... bra performance just nu.
Och även där får man ju säga då att det har du också, äger du också, du äger EQT om du äger Investor också får man säga då.
Ja, verkligen, de äger väl 19% i sådana här bolag, det har det förut i alla fall. Kanske att det har gått ner
lite mindre, 15 ungefär.
Ja, 15 nu, okej. Okay. Men sen är det också det att som har gjort mig lite avvaktande till EQT, det är ju att, och det har väl marknaden också oroat sig för, det är att det har funnits då en del av de här ledningen i EQT, de fick köpa aktier så här i efterhand, väldigt billigt.
Just det.
Det var inte billigt då, men alltså, det har blivit så bra placeringar att de känner väl att det kanske är dags att lätta på det. Så att jag tror att det har funnits en del stora poster ute till försäljning.
Mm.
De har plötsligt försvunnit nu. Eller i alla fall finns inte på horisonten på samma sätt längre.
Mm.
Och det är väl det som har bidragit till att aktiekursen har gått upp också. Så det finns inget överhäng längre.
Ja, just det.
Eller är de omplacerade eller så har de eventuella säljarna kommit på nya tankar.
Mm. Ja, det var ju vansinnigt många som blev miljardärer då.
Ja, det var ju det.
Det har väl aldrig bildat så många miljardärer så
nej,
snabbt.
Nej, jag tror att de är nummer 1 i miljardärklubben.
Ja,
så att detta är ju var en liten snabb genomgång utav de 10 bästa papperna.
Ja, men spännande. Hur ser du på fortsättningen här då?
Ja, alltså... vad man nu frågar sig om, det är ju liksom hur ränteläget ska utvecklas. Det är ju, alltså konjunkturen för insatsvaror går ju rätt bra, trots allt. Ja, men vi har ju vi börjar liksom i en ändan så råvaruprisutvecklingen har ju varit ganska skaplig får man säga. Och den hänger då naturligtvis delvis ihop med inflationen. Men alltså det mesta utav... så här, halvfabrikatstillverkning så här, det går ju rätt bra alltså. Även bankerna går bra. Så att vi har ju liksom en rätt bra positiv omvärld. Va? Våra ledande verkstadsindustrier går också bra. Vad som däremot inte går bra ekonomiskt men som däremot går bra på börsen, det är ju de här high-tech-företagen som inte tjänar några pengar men som ändå alla älskar.
Just det.
Utom jag.
Ja.
Jag är inte med där alls.
Nej.
För jag tycker att varför ska man köpa sånt när det finns annat som är mycket bättre. Billigare i alla fall.
Mm.
Och Men de har ju gått enormt med high tech alltså, i New York särskilt.
Ja, just det.
Så att, men jag är inte med där, utan jag håller mig till mina kalsonger, som Henning Persson, eller Erling Persson brukar säga.
Men H&M då, äger du den fortfarande?
Ja, det gör jag. H&M har jag absolut. De är inte med just den här gången, men H&M är med. De skulle kunna, men de har ju då, enligt den här performance-formeln jag har, så har de inte kollat in. Så att därför är de inte med på den här listan, men jag är definitivt har ganska många H&M. De kan mycket väl komma tillbaka. De ligger ju och köper upp sina aktier nu igen.
Just det. Regelbundet va?
Ja, de kommer nya omgångar så här. Och så att jag tror inte man ska sälja H&M.
Nej.
Nej, absolut inte.
Hur ser du på LVMH nu då?
LVMH, alltså inga träd växer till himlen brukar man säga. Och LVMH är ett otroligt fint företag och så. Och jag tror att lyxindustrin, som har då haft lite blandat mottagande här nu. Lyxföretagen har haft lite motigt nu ett tag. Alla var väl förvånade över att de gick så bra förra året när konjunkturläget var lite mer osäkert. Och nu när man tror att konjunkturläget ska bli bättre så har lyxföretagen har lite grann uteblivit nu. Och jag säger pass på den frågan. Jag har kvar LVMH, absolut. Och ett par andra företag också i den här branschen. De känns inte särskilt heta just nu.
Nej, det är väl lite Kina också som konsumtionen i Kina som donerar, va?
Jo, men såklart. Så är det, som Kina svarar för en stor del av deras försäljning. Så. Och där är det ju mycket osäkert.
Verkligen, verkligen.
Och det är väl osäkert överhuvudtaget med den internationella utrikespolitiken. Nej, men det är väl lite grann mellanår nu också så här, i och med att det är så mycket osäkert med allt från det amerikanska presidentvalet och annat som gör att marknaden lite grann är avvaktad här nu.
Börsen brukar ju aldrig gå bra, i alla fall alltså 4 månader till ett halvår innan presidentval. Det brukar alltid vara en svag börs. Och sen kommer det alltid en uppgång efter valet, oavsett vem som vinner.
Just precis. Så, just det där
så att frågan är om vi får exakt samma sak det här året. Och då borde det väl börja snart, den här dåliga börsen då. Eller svaga, lite tråkigare börsen så att säga.
Att den har börjat,
ja. Ja, eventuellt börjar den väl här kanske, eller snart.
Det är inte alls omöjligt. Det känns inte som det är så här jättehett just nu.
Nej.
Och dessutom så är ju trots allt värderingar är ju relativt väl tilltagna. Va? Ja. Så att det finns ju lite fallhöjd i värsta fall.
Ja, det har ju klättrat. Och sen kan det ju komma, liksom, det är fortfarande då att ränteläget är ju väldigt högt och det har ju fortfarande inte jobbat sig igenom ekonomin riktigt.
Nej.
Och det kan ju fortfarande komma smälla. Förra året hade vi ju regionalbankskrisen i USA till exempel.
Ja, verkligen.
Sådana smällar kan ju komma igen.
Det var ju nu så här år, så var det inte på vår kant?
Det var precis nu, va? För ett år sedan. Jag minns det, ja.
Just det. Och det var ju den kom som en blixt från en klar himmel.
Ja, verkligen. Ja, vi får se vad som händer.
Ja.
Ja, tusen tack för att du ville vara med, Winston.
Tack själv, alltid kul att vara med.